Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Fortsättning och välkomna till avsnitt 97 av podden Vi går till historien. Lite snuvig men kul att vara tillbaks här med poddandet. Haft en bra julledighet?
Absolut, visst. Det är ju vårt enda uppehåll kring nyåret här, men nu känns det jätteskönt att vara tillbaka här igen. Och det är ju Ulf Gemsjö som pratar med son Fredrik här. Och nu ska vi kasta oss tillbaka till 1680-talet. I förra avsnittet gav vi ju en inträngande studie i den kungliga familjen med Karl XI och drottning Ulrika Eleonora och kungens mamma Hedvig Eleonora. Ja, vi pratade ju mycket om det. Om du väldigt kort skulle sammanfatta, hur var relationen mellan de här tre, tycker du?
Ja, den var ju förstås väldigt dysfunktionell. Lite märkligt är det ju på den här tiden. Men han hade ju en stark mamma som såg efter honom. Och jag kan tänka mig att det var lite sådär att mamman då tävlade mot den nya hustrun. Som väl var drottning formellt sådär. Mm. Och det, mamma var inte riktigt redo, tror jag, att släppa den där känslan av makt över sonen och riket och så, att det kommer in någon yngre förmåga här. Så jag tror den var väldigt spänd, relationen.
Så var det säkert. Ja, Sverige hade ju två drottningar, precis som Danmark får nu. Så var det ju. Och drottningen Ulrika Eleonora, hon födde 7 barn på 6 år. Något som påverkade hennes från början ganska svaga fysik. 4 av dessa 7 barn dör som spädbarn. Överlever gör kronprins Karl och döttrarna Hedvig Sofia och Ulrika Eleonora. Ja, förra gången vi talade också om exdrottning Kristinas liv i Rom, där hon inte längre spelar en politisk roll men en desto aktivare kulturell. Och slutligen nämnde vi de förödande ekonomiska konsekvenser reduktionen och förmyndarrefsen får för de rikaste och förnämsta svenska grevarna och friherrarna med Magnus Gabriel de la Gardie i spetsen. Genom att spela ut olika grupper mot varandra under riksdagarna 1680 och 1682 kan kungen genomdriva denna reduktion och samtidigt utöka sin makt. Adelsväldet under förmyndartiden byts nu ut till ett kungligt envälde. Ja, inte många skulle ha tilltrott den som barn och yngling blyge, tillbakadragna, ofta sjuklig gossen med stora svårigheter med sina studier, denna förmåga.
Hurra!
Ja, det är en spännande framgångssaga verkligen. Och Karl XI, han lyckas ju faktiskt med det som Gustav Vasa gjorde, alltså skapa ordning och reda, att ge landet en stark ekonomi och skapa ett väl fungerande försvar och efter ett krig få en långvarig fred och nationell enhet. Jag har aldrig egentligen hört läst någon historiker jämföra Karl XI och Gustav Vasa, men tycker du inte att det ligger något i det?
Jo, det är lite sånt blod. Sen har vi inte varit inne på det för, alltså nu är det ju väldigt många avsnitt sen Gustav Vasa, men trivs inte han också bäst bland liksom allmogen och vanligt folk, precis som vår kära kung nu? Var det inte så?
Ja, det är lite så, va? Det är lite bondekungar, absolut är det så. Även om Gustav Vasa var nog mycket starkare socialt, alltså han kunde ju umgås i alla olika miljöer och trivdes ju med det på ett helt annat sätt än den ganska skygge Karl den XI. Och Karl, han skaffar sig inte bara ett mentalt övertag, så att säga, över sina forna förmyndare, utan tränar också upp sin från början taniga och svaga kropp till en muskulös och uthållig fysik. Alltså Karl var ju ingen teoretisk akademiker, han hade inget intresse för kultur, utan han var en hårt arbetande, praktiska handlingens man. Återigen ju som, vad blir det nu, farmors farfar Gustav Vasa. Som vi konstaterat många gånger trivs inte Karl den XI i de fina salongerna, utan när han får rida ut i naturen, jaga och delta i militära manövrer. Han trivdes säkert mycket bättre i fälthögkvarteret i det skånska kriget bland sina officerare och soldater än på slottet Tre Kronor bland hovfolk och utländska diplomater som ofta envisades med att tala obegripliga språk som franska, italienska eller latin. Karl älskar som sagt snabba ritter, gärna nattetid, och han tävlar med sig själv om att sätta rekord på olika sträckor. Han noterar noggrant uppnådda tider. Ett favorittillhåll för kungen är Kungsör i nordvästra Södermanland, där han disponerar ett litet rött, ganska oansenligt trähus, en jaktstuga helt enkelt. Kanske något i stil med din jaktstuga där uppe i Ångermanland. Och ja, en,
finns det mobiltäckning på den här tiden? För jag har ju inte det, så i så fall
det kan man skena.
Det kanske han har där.
Ja, möjligen. Men han rider ju dig, att du har ju fordon med betydligt fler hästkrafter än en, va, när du ber dig dit. Men han rider dit, och det där han sätter rekord, alltså en normal ritid, Stockholm Kungsör, det är 13 mil. Det är cirka 10 timmar. Men kungen har lyckats pressa tiden till 6 timmar och en kvart vid ett tillfälle i mars 1687.
Ett annat kung. Det är konstigt att inte det har blivit ett lopp.
Ja, visst.
Ett hästlopp alltså.
Ja, just det. Lite svensk maraton motsvarighet.
De har aldrig kört på 3 timmar idag.
Kanske så, ja. Man brukar säga att det är kortare väg nu till mellan olika månader, så är det ju inte. Det är alltid lika långt naturligtvis, även om det på ett annat sätt har blivit andra vägar och snabbare sätt att förflytta sig på förstås. Ett annat kungligt rekord är Stockholm-Uppsala som man klarar på 4 timmar. Vid rusningstid idag så tar ännu längre tid, eller hur? På motorvägen.
Ja, får vara snöstorm kanske.
Ja, just det. Som på E22. Och han lyckas vid ett tillfälle klara ritten från Ljungby i Skåne till mammas Strömsholm i Västmanland på 3 dagar. Överhuvudtaget reser kungen mycket. Han rider längs västgränsen från Jämtland genom Härjedalen, Dalarna, Värmland sommaren 1686, och även längs östkusten ända upp till Haparanda och Tornio sommaren 1694. Och från kyrktornet till Tornio betraktar han midnattssolen, som han då skriver om. Karl XI besöker alltså Tornio, men han fortsätter inte in i Finland. Lika lite som han någonsin besöker Finland reser han till Estland, Livland eller de tyska provinserna, svenska Pommern, Wismar eller Bremen-Värden. Den kände 1800-talshistorikern Fryxell, han är kritisk mot det, och han skriver citat: "Man tycker att några granskande besök i dessa viktiga länder skulle för det allmänna varit långt nyttigare än ritterna utefter den nästan öde riksgränsen." Men förmodligen är det väl i ödemarken som Karl trivs bäst. En anledning återigen till att Karl så ofta var ute och reste var ju förutom att han ville granska landshövdingar, fogdar och andra ämbetsmän. Säkert att han trivdes mycket bättre ute på landet, så, som du sa förut, bland vanligt folk än på det kungliga slottet i huvudstaden. Det finns ju en mängd historier om hur Karl den XI gärna reste runt i sitt rike inkognito, förklädd för att få en sanningsenlig bild av situationen i landet. Det finns då inga kungliga attribut kring honom. Han rider på en vanlig bondhäst, vintertid i en enkel släde och är enkelt klädd i en grå vadmanskappa med rund krage, därav smeknamnet Gråkappan. En riktigt bra historia här är när han söker nattlogi i ett ryttartorp i trakten av Läckö i Västergötland. Ryttaren är inte hemma, men hans hustru berättar att torpets enda gästrum redan är upptaget av en korpral. När kungen, som inte blir igenkänd av varken ryttarhustrun eller korpralen, frågar om de kan dela rum, säger korpralen åt honom att packa sig därifrån. Ryttarhustrun låter då kungen få sova i den kalla farstun på en halmkärve. När på morgonen korpralen går ut för, ja, förmodligen ett första toalettärende, ryter han åt kungen i farstun och sparkar till honom på benen att han ska dra in benen så att korpralen ska komma fram. Innan kungen lämnar torpet tar han fram sin börs och överlämnar 11 gulddukater till torparhustrun som tack för nattlogin. Korpralen inser då att den han behandlat så respektlöst inte är någon annan än Gråkappan, den svenske enväldige kungen, och han blir då så rädd, skräckslagen, att han får ett slaganfall och dör knallfall. En bra historia, eller hur?
Mm, ja, den stämmer ju förstås inte, men jag vet inte om det var så bra. Alltså, inte jättebra, men det beskriver väl en viss... det ger en bra bild av att man ska behandla alla snälla och så. Det är väl en liten sån sensmoral i såna här historier. Det finns ju tusen sådana. Men det jag tänkte på, det måste ju vara inte väldigt farligt på den här tiden. Kunde man inte dö om man liksom tittade snett på någon eller liksom tappade en tomat någonstans? Alltså var det inte väldigt farlig tid att ge sig ut ensam sådär? Det kunde ju hänt, alltså jag menar...
Du menar att han red utan säpovakter?
Ja,
och
exakt så.
Ja. Kanske han inte red så ofta ensam. Det kanske också är lite skrödna över det här.
Det är ju en väldigt bra bild av alltså en kung av folket.
Absolut, och hur man betraktade honom. Det, så får man väl se det.
Och den här historien är ju, ja, passar ju väldigt bra in i...
Det gör det. Det gör det. Vid ett annat tillfälle möter Gråkappan på ett värdshus i Närke en av vällust överviktig kronofogde som äter en överdådig middag och som behandlar kungen mycket högdraget och otrevligt. Kungen lyckas dock övertala fogden att ta med ett förseglat brev till slottskommandanten i Örebro som fogden var på väg till. När kommandanten öppnar brevet visar sig att avsändaren är kung Karl den XI. Brevet innehåller en uppmaning från kungen att han ska sätta fogden i fängelse i 14 dagar på vatten och bröd. Mm. I Småland besöker den förklädde kungen två kyrkoherdar. Den ene bor i en förfallen prästgård där det regnar in eftersom han har lagt alla pengar på att reparera kyrkan och hålla den i gott skick. I grannsokten är situationen den motsatta. Kyrkoherden bor i en ståtlig herrgårdsliknande prästgård medan den förfallna kyrkan är i ett bedrövligt skick. Kungen ger sig då till känna och låter de båda prästerna byta plats med varandra. Mm. Bra historier, eller vad säger du?
Det finns ju något, jag tror det är ett amerikanskt program, det har väl aldrig tagits i Sverige tror jag, där vd:n eller ägaren av ett företag, han ska klä ut sig då till någon nyanställd då på golvet, och vet, folk älskar ju sånt här då. Jag har alltid undrat lite så här, hur förklarar de stora tv-kamerorna liksom bakom den här nyanställda, vilket de, alla fattar ju förstås, men då där är de här hårt arbetande, du vet, som är snälla och som får det sen liksom några gåvor på slutet, eller han vdn höjer upp dem och betalar någon semester och sådär. Mm. Jag menar, Det är lite intressant att det var ju säkert exakt samma mentalitet på den här tiden. Folk älskar ju de här historierna. Liksom.
Ja, så är det. Ja, man kan ju gå långt tillbaka till det. Du vet, Tusen och natt innehåller ju, det är ju ganska vanligt så att mäktiga då, sultaner och andra, att de klär ut sig till vanligt folk och beblandar sig då och för att höra vad folk tycker och tänker då, om sultanen och om förhållandena. Och så visst, så är det ju. Jag drar ytterligare en historia. Det handlar om att kungen en vinterdag i Närke åker ensam i en släde med en ung bonddräng som kusk. De är på väg till ett jaktsällskap. Kungen, som gärna som sagt pratar med vanligt folk, inleder en konversation och märker att drängen är slängd i käften, snabb med svaren. Och Karl undrar om drängen någonsin sett kungen. Drängen svarar att han inte gjort det, men att han antar att han ser väl ut som en människa, vem som helst. Och Karl frågar då, vill du se kungen? Varvid drängen svarar, ja, det vore roligt att en gång ha sett den. Karl fortsätter, när vi kommer fram till jaktplatsen är då många granna herrar samlade och bland dem är kungen, då får du se honom. Drängen undrar, men hur ska jag veta bland så många granna herrar vem som är kungen? Jo, svarar Karl den XI, den som har hatten på sig när alla de andra tar hattarna av sig och bugar sig för honom, det är kungen. När de kommer fram till jaktplatsen där herrarna är samlade tar alla av sig sina hattar, bugar sig och omringar släden där Karl och drängen sitter med hattarna på sig. Nå, säger Karl den XI, vem tror du nu är kungen? Drängen ser sig förvånad omkring, ser sedan på kungen och svarar, ja, antingen är det ni eller jag. Alla de andra har ju tagit av sig sina hattar.
Kul. Humor.
Ja, det är ju.
Jag tänkte faktiskt själv avsluta på det, men det skämtet fanns redan i historien, så att säga. Det var drängen.
Ja, visst.
Men, alltså,
ja, nej, jag tänkte bara säga att vad som hände sen, alltså det här var ett svar som var i Karls smak. Va? Han, precis som du, uppskattade här, och drängen, han fick faktiskt en anställning hos honom.
Ja, det är ju perfekt. Alltså. Men visst, till och med idag så är det väl en viss skillnad i så sättet man pratar och för sig och sådär. Mm. Är det någon som gick på det här? Hade det här varit i verklighet, då hade väl han blivit avslöjad på en sekund när han gick in och sa, kan jag få eder?
Det är klart, när det gäller sanningshalten. Det är väl lite som återigen Gustav Vasa och som Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Att vissa kan ju vara påhittade eller förbättrade, men i båda fallen säger det ju mycket om hur folket såg på sin kung, eller hur?
Ja, men absolut. Jag tror definitivt så finns ju alltid en viss sanning i oavsett.
Ja, Karl den XI, han följer en god svensk kungatradition att verkligen inte spara sig själv. I kriget var han precis som Gustav II Adolf och senare sonen Karl den XII i stridernas centrum och visade stort dödsförakt. Inte bara skånska kriget utan även de militära manövrarna var mycket krävande, ofta med flera dödsoffer bland mannarna. Och även jakterna är farofyllda. I januari 1681 drabbar han, efter att ha kommit bort från sitt jaktsällskap, samman med en stor björn. Han skjuter och sårar björnen som går till anfall mot kungen och kastar sig över honom. Och det som räddar monarken är två jakthundar som angriper björnen så att kungen kan rulla undan och sätta sig i säkerhet. Och vid ett annat tillfälle angriper en björn en av kungens förtrogne, Axel Wachtmeister, som räddas av kungen som dock då blir skadad med stor och livsfarlig blodförlust som följd. När det gäller jakt så är det storvilt som gäller, björn, varg, älg, fågeljakt till exempel är inte aktuellt. Och som många jägare, du är ju själv en, Karl den XI mycket intresserad av naturen, av växter och djur. Han lyssnar på orr och tjäderspel. Han rider ut på Djurgården och hör hjortarna ropa. Han noterar nästan lyriskt att våren kommer och allt blir grönt och får nytt liv. En känd skröna om kungens intresse för djur är att han i Kungsör skulle ha försökt tämja älgar för att bilda ett älgkavalleri. Jag vet inte om du har hört talas om det här. Anledningen var att det ansågs att hästar skräms av älgar och att, alltså att älgkavalleri därför skulle vara effektivt i strid. Men det finns inga belägg för att ett sånt älgrytteri satts upp, utan det är förmodligen just en skröna, eller i varje fall en idé som inte förverkligades.
Ja, men jag har ju talat om det. Mm. Inte så pass att jag kopplat det just till Karl den XI. Lite synd om den skröna, det låter lite... Det skulle vara lite spännande. Jag menar, kamelar används ju i krig.
Ja, ja.
De är lite lika, kan jag tänka.
Ja, ja. Du menar att det skulle vara möjligt kanske, eller? Jag vet inte.
Mm. Då får man nog avla ett par decennier.
Mm. 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 Karls intresse för jakt och djur, inte minst hästar, är att han leder till att han låter hovmålaren Ehrenstrahl, som ju nämnt målade många porträtt av kungafamiljen och dess medlemmar, också måla porträtt av kungens hästar. Det finns inte mindre än 19 sådana hästporträtt. Kungen följde noga konstnärens målande här och kom med många synpunkter om olika detaljer i hästporträtten. Och Ehrenstrahl här får också måla av kungens jakthundar och jaktbyten, björnar, vargar, älgar, harar. Och han målade dem i deras naturliga skogsmiljö. Det är något av en ny genre här, alltså landskapsmiljöer med djur, en tidig Bruno Liljefors, du vet. Och även lite mer udda djur får Ehrenstrahl i uppdrag att måla av, som en vit ekorre, en albino med röda ögon som kungen får tag på i Kungsör. Kungen har också vilda djur i burar på slottet. Ja, alltså kanske det är så med Karl som med många människor som känner sig lite obekväma i sociala sammanhang, att de gärna tyr sig till djur. Hundar och hästar, de är ju mycket mer toleranta och betydligt mindre krävande att umgås med än med människor, eller hur?
Ja, jo men absolut. Det blir ju nästan lite igenkänning här. Om det nu finns en Guds gåva så är ju hunden Guds gåva till människan, helt klart.
Mm. Människans bästa vän. Intressant är också att Karl tidigt tar med den enda son som inte rycktes bort i unga år, alltså kronprins Karl, på jakter. Redan när Karl är 7 år är han med på vargjakt på Djurgården. Och fadern noterar stolt att sonen vid 8 års ålder skjuter 3 hjortar på Djurgården. Och när gossen är 11 år skjuter han sin första björn vid Kungsör. Och pappa anger mycket noggrant att Karl då är 11 år, 7 månader och 19 dagar gammal, och att skottet träffar björnen på halsens högra sida genom hjärtat och ut på vänstra sidan. Ja, jag hoppas att det inte här inspirerade dig att ta ut min sonson på Djurgården för att leta hjortar att skjuta och jaga, eller?
Just Djurgården hade varit intressant som första jakt. Ja. Kan utgå där någonstans. Men kanske ta sig in i Skansområdet. Där har jag hört det finns djur att skjuta.
Ja.
Björnar och sånt. Så.
Ja.
Ja. Nej, utan... men det är spännande.
Ja. Ja, det är kanske inget att rekommendera. I oktober 1681 ramlar Karl den XI av sin häst och får ett komplicerat benbrott. Benpipan bryts av och tränger genom benet. Ingen medicinsk hjälp står att få på flera timmar. Smärtan måste ha varit ansenlig. Till sist kommer en fältskär till platsen och han förbinder såret. Men kungen kommer att få stora besvär av denna skada som inte läks som den ska. Benpiporna kommer ständigt i fel läge och man måste bryta upp benet. Kungen lider svårt av det här. Vintern 1681-82 är han sängliggande. Ja, man fruktar till och med för den 26-årige kungens liv. Ja, vissa högadliga vars liv, eller kanske snarare leverne, håller på att slå sönder reduktionen. De kanske inte fruktar utan hoppas. Nå, benet läker alltså inte. Benskärvorna tränger ut ur benet och allt blir ännu värre när man av misstag råkar hela frätande salpetersyra i såret. Hud och kött blir helt avfrätt med säkert fruktansvärda plågor som följd. Först i maj kan han stödja på benet och han kan välkomna födseln av sonen Karl i juni. Karl är en besvärlig patient som vägrar följa sina läkares råd att hålla sig lugn. Med svåra smärtor haltar han sig fram med käpp och leder riksdagen på hösten 1682. Alltså utmärkande för Karl det är ju att han är mycket plikttrogen. Han arbetar från tidig morgon, han brukade gå upp vid 5 varje morgon, till sent på kvällen, och noga övervakar alla de tjänstemän som finns i de ämbetsverk som är inrymda på slottet. På något sätt kan man säga att Karl XI, han förkroppsligar den här lutherska arbetsmoralen. På vintern 1683 genomgår kungen en ny smärtsam operation för att hindra att benskärvor lossnar från benet. Med tanke på tidens operationsteknik, bristande hygien, infektionsrisk, är ju märkligt att kungen överlever. Något som säkert bidrar till kungens tålighet är hans starka gudstro, något han delar med sin drottning. Under Karl XI:s regeringstid har ju kyrkan och en ortodox luthersk tro ett mycket starkt grepp om det svenska folket. Det leder också till en mycket intolerant inställning till de som avviker på minsta sätt, och är ju en orsak till de spektakulära häxbränningar som inträffar nu. År 1686 tillkommer en ny kyrkolag som i stort kommer gälla till år 2000, då kyrkan skildes från staten. Karl inser vikten av att knyta kyrkan nära staten och att kyrkan blir en del av grunden till den enväldiga kungamakten. Prästerna blir nu i högre grad än tidigare ett slags statlig tjänstemannakår. Alla biskopar som tillsätts är kända för sin lojalitet med den enväldiga kungamakten. Man sätter också igång en ny bibelöversättning, ett arbete som drar ut på tiden och blir klar först 1703. Den som kallas Karl XII:s bibel och som de flesta kyrkor brukar ha ett exemplar av. Bibelöversättningarna uppkallas ju efter de regenter som är aktuella när de kommer ut här, för mig vi har pratat om tidigare. Gustav Vasa bibel från 1541, Gustav II Adolfs från 1618 och Karl XII:s då från 1703. Och sen har vi 1917 års bibel. Den är ju svår. Kommer du ihåg vad du svarar då?
Vad är han heter? Det blir för modernt, men det måste ju... just det. Gustav V.
Ja, visst, Gustav V. Den senaste från 2000, det borde ju kallas Karl XIII Gustavs bibel, men vad jag vet så gör den inte det av någon anledning. Varken, det kan ju bero på att kyrkan skiljs från staten kanske. Hur som helst, varken Gustav Adolfs bibel eller Karl XII:s bibel är egentligen nyöversättningar, utan revideringar av Gustav Vasas bibel. Översättningarna har ju haft stor betydelse för svenska språkets utveckling. Med Gustav Vasas bibel och redan den först utgivna översättningen av Nya testamentet 1526 inleds den så kallade nysvenskan, som ersätter den medeltida fornsvenskan och bland annat introducerar bokstäverna E och Ö. Vissa uttryck från Gustav Vasas bibel är ju fortfarande levande, som att sätta sitt ljus under ena skeppo. Har du hört det?
Nej, och jag kan inte tolka vad det skulle betyda heller.
Nej, det är ju som du anar då min nästa fråga. Att man sätter sitt ljus under ena skepp, och jo, under ena skeppan, under skeppan. Ja, det innebär ju alltså att man döljer sin förmåga, döljer sin talang, att man inte använder sig av den, att man inte visar den. Att man inte visar att man är ett gott föredöme till exempel, och att man har kunskaper och sådär. Alltså skeppa, det var något mått, va? Ett mått som man av trä, va? Och sätter man det över ljuset så ser man ju alltså inte ljuset. Ljuset måste ju kunna lysa klart utan något hinder från sin ljusstake. Va? Så det är vad det innebär. Och det är vad Jesus säger då i Matteus till sina lärjungar, att de inte ska sätta sitt ljus under skeppan, utan de ska visa sig som de goda föredömen de ska vara då för folk. Okej? Okay? Det är ett uttryck du kan börja använda där.
Mm. Och kanske ett uttryck som man kan börja tillämpa.
Ja, det är ju roligare om någon säger det till dig själv kanske.
Ja.
Vi hoppas det, att du får höra det. Och en mer bekant är ju inflytande från Karl XII:s bibel hos till exempel Bellman, då med gubben Noak och kyska Susanna i badet och så vidare. Om utgivandet av Karl XII:s bibel tog några decennier, så är det inget mot hur länge man höll på med Gustav V:s bibel, som på ett annat sätt än de tidigare är en tidsenlig nyöversättning. Den kom alltså ut 1917, men arbetet att modernisera bibeltexten hade faktiskt påbörjats av Gustav den tredje 1773. Alltså nyöversättningen pågick alltså i 144 år. Ja, så förmodligen är det väl inte samma personer som avslutar arbetet som hade påbörjat det. Ett tecken på att språket förändrades snabbt under 1900-talet, eller kanske, jag vet inte, kanske att samhället är stort, hysteriskt hela tiden skulle förändras och moderniseras, är att 1917 års bibel ansågs omodern redan under 1960-talet, då en ny bibelkommitté fick uppdraget att genomföra en ny översättning. Nya testamentet utkom 1981 och som sagt hela bibeln år 2000.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Vi har ju också en berömd psalmbok från 1695 som brukar kallas den karolinska psalmboken, eller Jesper Svedbergs psalmbok, som ersattes av Johan Olof Wallins från 1819 och sen av 1937 års psalmbok och nu senast 1986 års psalmbok. Innehållet i 1695 års psalmbok speglar den renläriga lutherska tron, inte mindre än 78 då nyskrivna psalmer refuserades av olika anledningar. Den flitigaste psalmförfattaren är Hakvin Spegel, som jag har nämnt några gånger som fältpräst under skånska kriget, kanske du kommer ihåg. Det är också han som vigde Karl den XI och Ulrika Eleonora på Skottorp. Han stod kungen nära. Han utövar under kriget viktig pep-talk, inte minst föreslaget vid Lund, och stöttar honom när han är sjuk eller skadad. Efter kriget är han verksam på Gotland, som ju blivit svenskt 1645 i Brömsebrofreden, och där han arbetar med försvenskningen av gotlänningarna, inför en svensk gudstjänstordning, svensk kyrkospråk, översätter psalmer och uppmuntrar läsundervisning. Han är en av de ledande bakom den nya kyrkolagen, där han genomför kungens intentioner med en stark koppling mellan statskyrka och kungamakt. Han arbetar också mycket med språket och texterna i den nya bibelöversättningen. Under 1690-talet är han biskop i Linköping, i vars domkyrka han är begravd. Karriären kröntes med att han blev ärkebiskop 1711. Han var mycket engagerad i folkbildningen, att allmogen skulle lära sig läsa, av det viktiga skälet att man skulle kunna läsa sin bibel, något som han såg som en förutsättning för att man skulle få ta emot nattvarden. Han skrev också ett från litteraturhistorien tidigare känt verk, alltså känt på den tiden som svenska skolan sysslade med bildning, Guds verk och vila, som behandlar skapelsehistorien ur ett såväl teologiskt som naturvetenskapligt och kulturhistoriskt perspektiv, men med ett realistiskt och ganska vardagligt språk. Av 1695 års psalmboks 419 psalmer har han skrivit 55. Lite nedslående är ju att han sedan i 1819 års psalmbok, då han representerat med 30 30 och i 1986 års psalmbok med 9. Jag lyfter mina händer är kanske den idag mest kända. Ja, alltså den mest kända överlevande psalmen från 1695 års psalmbok, det är ju i varje fall så länge du gick i skolan den som var din favoritsalm, nämligen
när man får sommarlov i klassen.
Ja, ja. Alltså
den blomstertid.
Ja, visst, visst. Ja, ja, det är väl alla svenska skolbarns favoritsalm. Israel Kolmodins, den blomstertid nu kommer. Ja, han var också på Gotland förresten. Det gotländska sommarlandskapet som beskrivs där. Som kuriosa kan ju nämnas att den efter reduktionen religiöst grubblande Magnus Gabriel de la Gardie också är representerad med en psalm här. Jag kommer av ett brusande hav. Men utgivare av psalmboken är alltså Jesper Svedberg som var biskop i Skara. Han var professor och var rektor för Uppsala universitet. Han har ett högt anseende hos Karl XI och är aktiv både med bibelöversättningen och psalmboken. Av hans salmer, där är väl Herre signe du och råde, det mest bekanta. Då präster inte kunde adlas går adelskapet, som han ansåg han var värd då, till den under 1700-talet mycket berömde sonen Emanuel, som vi får återkomma till. Förutom bibel och psalmbok kan också nämnas Luthers lilla katekes, som sedan den först översattes i mitten av 1500-talet var den huvudsakliga läroboken i kristendom vid konfirmation och söndagsskola. Det är ett slags baskunskap i kristendom. Det handlar om tio Guds bud och trosbekännelsen, fader vårbönen, dop, bikt, nattvard. Först 1919 avskaffades lilla katekesen med dess utan tilläsning i den svenska skolans kristendomsundervisning. Och under 1960-talet så försvinner den från Svenska kyrkans konfirmationsundervisning. Men när jag själv konfirmerade så läste jag naturligtvis den, som du förstår. Har du stött på Luthers katekes i något sammanhang? Nej.
Nej, verkligen inte.
Nej, det går fort. 1686 års kyrkolag. Alltså ordförande för arbetet med den, det var förresten den som vi många gånger nämnt, Erik Lindsköld, Skänninges son. Det införs också i provinserna, alltså Bibeln översätts till estniska och lettiska. Men viktigt är att kyrkolagen, bibelöversättningen, psalmboken, Luthers lilla katekes, alltså allt på svenska, införs i Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän, Gotland. Förmyndarregeringen hade inte brytt sig, men under Karl XI:s enväldiga styre tvingas prästerna lägga av sin danska pipkrage och att inte bara sjunga psalmer och läsa liturgiska texter på svenska utan också, som förstås var svårare, hålla sina predikningar på svenska. Vi återkommer till försvenskningen av dessa landskap, men kan konstatera att kyrkan och universitetet i Lund här spelade en mycket viktig roll. Synen på kristendomen i dess lutherska ortodoxa tappning och kyrkans starka ställning leder som sagt till en stark misstänksamhet mot avvikande beteenden. 1600-talet ses ju ofta som ett ganska tungt sekel med ständiga krig, inte minst religionskrig. Sjukdomar härjar och döden är ständigt närvarande. Skelett och dödskallar är ju vanligen förekommande i konsten och inte minst i kyrkorna. Men samtidigt ska man kanske inte ge en alltför dyster bild. 1600-talets människor, de kan ju också roa sig. Högtiderna, festerna är flitigt förekommande. Alla går till söndagens gudstjänster. Men på kyrkbacken, där träffas man och skvallrar. Och där förekommer också öl och spritförsäljning. Så man anar att många gudstjänstbesökare är mer eller mindre berusade under de 3-4 timmar långa gudstjänsterna. En del sägs ha fått tiden att gå genom att spela kort i kyrkbänkarna. Men kyrkvaktmästare går omkring med en kyrkstöt. Vad var det för något?
Ja, de slog väl till dem om de satt och sov, eller?
Ja, visst. En lång käpp där som väcker dem som har somnat. Alla präster verkar inte heller ha varit Guds bästa barn. Jag kan ta som ett exempel en prästen Benediktus i Björsäter i Östergötland. Ligger där i Åtvidabergstrakten. Den där Benediktus, han lär ständigt ha varit berusad. Han kravlar sig upp med stora svårigheter i predikstolen och på grund av sin berusning så sluddrar han så kraftigt i sin predikan att ingen riktigt hör vad han säger. Han blir inblandad i slagsmål på kyrkbacken och anklagas för flera våldtäkter. Han brukade göra hembesök när männen var ute på åken eller besökte grannbyn, så besökte han då hustrur och som var ensamma hemma. Det låter ju helt otroligt. Till sist så blev han ju förstås avsatt och då bosätter han sig då med en trollkvinna med häxstämpel i skogen. Och till sist drunknar han stupfull i Motala ström vid ett besök i Norrköping. Ja, det är inget fördöme direkt för prästkallet, eller vad säger du?
Nej, uppfriskande tycker jag.
Ja.
Han har levt.
Ja, uppenbarligen var det väldigt svårt att avsätta en präst. Ja, trollkvinna, där kan vi haka på. Ja, 1600-talets sista årtionde, det är ju häxprocessernas tid. Och det här var ju inte något helt nytt. Det har förekommit under 1500-talet som under ärkebiskop Abraham Angermanus, kanske går bra, vi pratar om hans inspektionsresor under 1590-talet. Under dem så skedde 140 häxprocesser, men sällan med dödlig utgång. Vi har också berättat, som du kommer ihåg, om häxor här på Vikbolandet som brändes på bål. Bland annat Tobohäxan som 1611 anklagades för att ha förorsakat hertigparet Johans och Maria Elisabeths mentala ohälsa. Det var väldigt dramatiskt, jag kommer ihåg när hon skulle brännas där på Ramunderberg till Söderköping. Vad var det som hände?
Var det inte någon förbannelse som skrek?
Jo, och inte bara det. Alltså, alldeles bredvid den stod ju prästen.
Prästen med Prytz. Sig prästen in i elden.
Ja, ja. Prästen Prytz från Kudby. Hon tog tag i prästrocken och försökte ta med sig prästgubben där inne i det brinnande bålet. Men han lyckas kränga av sig rocken och klara sig.
Ja, bra gjort.
Ja. Häxprocesser avstannar sen. De förekommer knappast alls under till exempel drottning Kristinas tid, för att sen ta fart nu under slutet av 1660-talet. Men häxprocesserna under Karl den XI tid, det är något helt annat än tidigare. Här utbryter en epidemi med följder som inte har något med svensk lag eller rättstradition att göra. Synen på häxeri och trolldom är nu annorlunda än på medeltiden. Då hade det mer med magi att göra, och det är inte nödvändigtvis behövde betyda något negativt. Nu handlar det uteslutande om pakter med djävulen, och man åberopar dödsstraff, de som grundar sig på Bibelns bud från andra Mosebok, 22 kapitlet 18 versen: du ska icke låta en trollkona leva. Bakgrunden är en för alla självklart tro på djävulen, på demoner, på övernaturliga händelser, på resor till Blåkullan. Det finns flera platser i Sverige som kallas Blåkulla, men vilken är det mest kända?
Finns det inte just en Blåkulla?
Det är ju en liten ö i Kalmarsund, va? Blå Jungfrun, alltså mellan Öland och Kalmar där, som då fick det här namnet Blåkulla. Ingen människa på 1600-talet tvivlar på det här, ingen tvivlar på djävulens existens. Och under en tioårsperiod, 1666-76, avrättas cirka 300 personer, nästan enbart kvinnor då, för häxeri. Det börjar i Dalarna och sprider sig sedan norrut och söderut. Det landskap som drabbas värst i förhållande till sin folkmängd är Ångermanland, där 71 personer, varav 65 kvinnor, 2 män och 4 pojkar, halshuggs och bränns på bål samma dag, den 1 juni 1675.
Jag kan tänka mig. Det finns en del, åker man genom Ångermanland så finns det många sådana berättelser om gamla ödehus och häxor och sånt där.
Så ja, det är så, ja. Alltså, det här, jag vill minnas att plats heter Torsåker. Jag vet inte om du har stött på det, men du kan ju kolla där.
Ja, jag ska kolla.
Se upp lite när du åker förbi där. Ja. Ett annat speciellt drabbat landskap, det är ju det tidigare norska Bohuslän med ett centrum på Körn. Det som leder till så många dödsdomar är att det tillämpas en parallell rättsskipning av nytillsatta kommissioner med, förutom jurister, även präster, alltså som verkar vid sidan av de ordinarie domstolarna. Och blir man dömd här, då finns ingen högre instans att vädja till. Och vittnen, det är ju ofta barn med livlig fantasi, va, som förmodligen njuter av uppmärksamhet och var i centrum och så kanske har ett horn i sidan till en viss tant i byn. Och de kunde också berätta att de själva då blivit bortförda till Blåkulla och där bevittat sexuella orger mellan de utpekade kvinnorna och djävulen. De som avrättas är i första hand de som inte erkänner. Och för att få fram erkännande används ofta tortyr. Och en känd metod för att få klarhet, det var ju det här så kallade vattenprovet som var vanligast i Bohuslän. Det var faktiskt en mer dansk-norsk tradition än en svensk. Och det hedrar kanske den svenska rättstraditionen. Ja, hur gick det till det här vattenprovet?
Ja, men det var väl lite sådär moment 22-aktigt. Mm. Drunknar man så var man liksom ingen häxa, men flöt man och därmed inte drunknade, då skulle man ändå dö då, för då var man en häxa, var det inte något?
Ja, exakt. Alltså man binder den misstänkta häxan till händer och fötter och kastar den i vattnet. Om, som du säger, och alltså, om kvinnan flyter, då står hon ju under djävulens makt och då är ju de som är till döden. Men om hon sjunker och drunknar, då blir hon ju frikänd och får till och med då en kyrklig begravning. Häxepidemin når också så småningom Stockholm och här började skvallras bland söderkåkarna kring Katarina kyrka. Och i centrum står den 12-årige pojken Johan Gris. Han kommer från Gävle som var ett riktigt häxprocessnäste. Till och med kyrkogärdens fru hade blivit dömd som häxa där. Och pojken Johans mamma hade blivit avrättad för häxeri. Och efter den händelsen så skickas pojken till släktingar i Stockholm. Och Johan, han påverkar nu barnen på Söder och berättar om vad de upplevt på Blåkulla och att peka ut grannkvinnor som trollpackor. Kyrkoherden i Jakobs församling på Norrmalm hakar på och anklagar en kvinna med tysk bakgrund för att ha fört bort hans egna barn till Blåkulla. Sex kvinnor döms och avrättas i Stockholm. Och det mest kända det är en kvinna med finsk bakgrund, Malin Matsdotter, Rumpare Malin kallad. Hon är den enda i Sverige som blir bränd på bål utan att först ha blivit halshuggen. Vill du höra mer om hennes historia? Det låter spännande, eller hur?
Förbannelsen här.
Ja, hon hade med sin man Erik Nilsson fött 15 barn, men bara två döttrar nådde vuxen ålder. Och enligt ena dottern Anna misshandlade pappan döttrarna och för att hämnas anklagade dottern pappan för ett tidelag att ha sett dem tillsammans med en ko. Och dotters anklagelse leder då till att fadern avrättas. Boden gifter om sig men blir anklagad av den andra dottern Maria att mamma tagit med döttrarna till Blåkulla på påskafton. Det blir rättegång där Malin uppmanas bekänna. Centralt i förhöret är en test av hennes kunskaper i kristendom. Men det går dåligt, inte minst för bristande språkkunskaper. Hon har finska som modersmål. Malin klarar med svårighet att läsa Fader vår men klarar inte trosbekännelsen. Och en försvårande omständighet anses vara att när Malin ska repetera välsignad vare du Jesu namn säger välsignad du Jesu namn. Dotter Maria berättar
att... Ja, det är bara att hugga huvudet av henne.
Ja. Då finns det ingen återvändo. Dotter Maria berättar att mamma tagit med både henne själv och systern Anna och även andra barn till Blåkulla. En 10-årig pojke och en 7-årig flicka vittnar om att de var med där. Rätten blir övertygad, som du anar här då, om rumpare Malins skuld. Båda döttrarna vittnar mot henne. Hon har bristfälliga kunskaper i kristendom och svårt att läsa böner. Den 26 juli 1676 döms Malin Matsdotter att avrättas för häxeri. Man diskuterar då tre olika avrättningsmetoder. Halshuggning, sen bränning. Eller tortyr, halshuggning och bränning. Eller tredje alternativet, levande bränning. Och eftersom hon vägrar erkänna någonting bestäms det att hon ska brännas levande. En av prästerna i domstolen menar att detta är lämpligt eftersom hon då får ett första intryck av helvetet, alltså det brinnande infernot. Läkaren Urban Hjärne, som vi ska återkomma till, föreslår att hon i humanismens namn först ska torteras med glödande järntänger som förhoppningsvis ska få henne att förlora medvetandet. Men det förslaget får inget stöd. Den 5 augusti 1676 avrättas hon så på Hötorget. Hon är anmärkningsvärt lugn, men när en av hennes döttrar ropar åt modern och erkänner sina brott svarar hon med att förbanna dottern och ge henne till djävulens våld. Och när lågorna når henne så dör hon utan att skrika, vilket ses som ett ytterligare bevis för att hon verkligen är en häxa. Men under nästa häxprocess i Stockholm på hösten samma år inträffar något dramatiskt som gör att processerna får en radikal vändning. Och det tänkte jag vi skulle prata om i nästa avsnitt. Då vi förstås också följer den fortsatta utvecklingen inrikes- och utrikespolitiskt i Karl den XI:s Sverige.
Jag börjar gilla Karl den XI:s Sverige mer och mer.
Ja, visst är det intressant.
Ja, det är intressant. Det finns ju ett mörker i det, vilket är spännande faktiskt.
Där. Och han är lite oförtjänt, har han hamnat lite i skuggan av sin far, Karl XIII Gustav, där tåget över Bält och där, och än mer förstås sonen sen Karl XII, eller hur?
Vi lyfter upp honom. Nu lyfter vi upp Karl XI.
Det gör vi, det gör vi.
Det är absolut. Vårt mål.
Ja, visst får vi då mot oss vissa snapphanättlingar där i, du vet, som inte ville använda 500 kronors sedeln.
Ja,
där,
just det.
Ja, vi får hitta något sätt att blidka dem. Ja.
Men får vi några extra med oss då?
Så kompensationer. Ja, vi hoppas det. Ja. Ja. Resten av befolkningen.
Ja, hoppas det.
Ja. Okej, okay. Men stort tack Fredrik och tack alla kära lyssnare. Kul att vara igång igen. Så hörs vi igen om 2 veckor, då den 1 februari.
Tack och hej.
Tack och hej.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.